Vi lyssnar till dagens heliga evangelium som är skrivet i Matteus evangeliets 7:e kapitel, vers 12. Jesus sa det till sina lärjungar: allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Amen. Denna vers som utgör dagens evangelietext hör förmodligen till en av de verser som vi kanske minns först utantill när vi börjar läsa Bibeln. Den kallas ju för den gyllene regeln. Man kanske minns den som en sammanfattning på bergspredikan. Jesus sa det i början av bergspredikan att han inte kommit för att upphäva lagen och profeterna, utan för att fullborda dem. Och sen så predikar han hela bergspredikan i Matteus 5, 6 och 7. Och sen mot slutet så sammanfattar han det hela och säger dessa ord: att allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Och tillägger att det här är lagen och profeterna. Vi kan säga att den här versen, den fungerar som en orienterande pil för människans liv. Den är så enkelt formulerad så den är nästan omöjlig att glömma sen man har lärt sig den. Och rent innehållsmässigt så fanns det även andra innan Jesus som hade sammanfattat lagen på liknande sätt. Men ingen som hade uttryckt det på det här viset. Ja, Jesus uttrycker den gyllene regeln, eller Guds lag, som något mycket gott att efterfölja. Och den vill åstadkomma något mycket gott för oss människor. God ordning och harmoni på jorden. Jag har satt som tema för denna predikan den gyllene regeln, för att det så vi oftast minns denna vers. Och vi ska betrakta denna vers utifrån tre olika perspektiv. För det första, den gyllene regeln är helig och god. Den gyllene regeln är helig och god. Gud uppenbarar sin lag, sin vilja, på ett särskilt sätt i sitt ord. Det är endast i Guds eget ord som vi kan få en rätt förståelse av vad vi bör göra och inte göra. Och så i dagens evangelietext så har vi denna lag sammanfattat på detta fina sätt. Men runt om i världen så är ju inte detta Guds ord känt överallt. Alla följer inte denna regel. Och så är det ju med Guds ord. Det är inte känt överallt. Men trots att den här versen kan vara välkänd bland människor, så betyder det ändå inte att alla har förstått den. För så är det med Guds lag. Att man kan tro sig ha förstått den men ändå missat dess innehåll och syfte. Så här var det ju för Paulus till exempel när han var farisé. Han beskriver ju sitt gamla tillstånd i Romarbrevets 7:e kapitel. Säger där i vers 9 att förr levde jag utan lagen. Och han syftar här på sin tid som farisé. Det låter lite märkligt att han levde utan lagen med tanke på vad fariséerna, vem de var. Att de ägnade ju sitt liv åt att försöka följa Guds vilja, verkligen till punkt och pricka. Ja, Paulus om någon hade väl ändå Guds lag. Men ändå så säger han att när han var farisé så levde han utan lagen. Ja, vad är då ett liv utan lagen? Det kan se ut på många sätt. Men i stora drag så kännetecknas det av ett liv utan sann fruktan för Gud. Ett liv där man inte är bekymrad för sin frälsning. Ett liv där brott mot Guds lag inte är just så allvarligt som Gud säger att det är. Alltså syndens allvar tonas ner på något sätt. Och Paulus, han var i ett sådant tillstånd. Han var inte bekymrad för sin frälsning eftersom han tänkte att ingen behöver frälsa honom. Han trodde att han hade uppfyllt hela lagen själv. Han säger i ett annat brev att han var en oklanderlig man när han levde som farisé. Det var liksom hans bild av sig själv. Han var med andra ord egenrättfärdig. Nu kan man leva utan Guds lag på många andra sätt, och det finns många andra bibliska personer som lever utan Guds lag. Jag kan nämna Sackeus som ett annat exempel. Han kände inte Guds lag och levde inte efter den, och fruktade inte heller för lagens straff, utan syndade i sitt arbete och tog för mycket tull, skatt av sina medmänniskor. Men vad händer då med sådana som Paulus och Sackeus när lagen får träffa dem och göra vad den ska göra? Ja, Paulus svarar även på detta i samma vers i Romarbrevet 7:9. Och han säger så här, först sa han att förr levde jag utan lagen, men så fortsätter han: men när budordet kom så fick synden liv och jag dog. Synden fick liv och jag dog. Ja, det låter lite märkligt, men när lagen fick komma och göra vad den skulle göra, så blev Paulus medveten om hur högt ribban är satt. Och han insåg att han klarade inte. Han kan inte leva upp till Guds lag. Men trots det så borde han, och lagen säger att han borde och ska leva upp till den. Han blev alltså en förbrytare, och därmed så anklagar lagen honom för en syndare. Och en syndares straff är döden, och därför beskriver Paulus att han insåg att han dog inför Gud. Ja, och så säger Gud till oss alla att vi ska älska våra medmänniskor, och vi försöker att följa lagen, men vi märker att det är svårt och motvilligt. Även Paulus märkte i sig själv efteråt som kristen att han hade en kluven inställning till Guds lag. Å ena sidan så vill han följa den, men å andra sidan så är det som att det finns en annan röst här inne som vill göra uppror mot lagen. Så när Jesus säger i dagens evangelietext att allt vad ni vill att andra ska göra er, det ska ni också göra dem, så märker vi att här är en otroligt stor kärlek till vår medmänniska som lyfts fram. Det är helt villkorslöst om vår nästa faktiskt gör det som vi förväntar att de ska göra. Det sägs ingenting om det, utan fokuset ligger på att vi ska ändå göra mot dem. Här placeras vår nästa, vår nära och kära, framför våra ögon. Och Jesus vill liksom hindra oss från att bara tänka på oss själva. Han vill tvinga ut oss ur vårt eget liv, ut ur det som är det viktigaste för mig, ut ur mina rättigheter här i livet. Och den här söndagens tema är, som vi hörde, som det står, samhällsansvar. Och samhället, det börjar i hemmet. Det är egentligen, hemmet är ju inget annat än ett litet samhälle, och samhället är inget annat än ett mycket stort hem. Och det är i hemmet som vi först måste lära oss vem vår nästa är. Om vi inte där kan känna igen vår nästa och där se vem som behöver vår kärlek, så kommer vi ha svårt att känna igen vår nästa när vi sen lever i det stora samhället. Det innebär att när vi läser Guds tio bud, eller den gyllene regeln, så ska vi komma att tänka på konkreta personer. Det får inte bli abstrakt, utan det väcker oss och frågar hur det står till med min kärlek till mina föräldrar, till mina syskon, till mina släktingar, min granne, kollega, min hustru, min man, barnen och så vidare. Det som jag förväntar att dessa personer ska göra mig, det ska jag också göra dem. Och när vi rannsakar oss på dessa områden så borde vår tro bli att det här är alldeles för mycket. Det här klarar jag inte. Så var även Paulus rop. Ja, vi märker att Guds lag är god och helig, men inte jag. Jag ser behovet av kärlek, men jag är oförmögen att älska så mycket som jag borde. Och så har synden väckts till liv, precis som det gjorde för Paulus. Det här leder oss till predikans andra del, att den gyllene regeln är också evangelium. Den gyllene regeln är evangelium. Trots att detta hårda budord lyfts fram mot oss i dagens evangelietext, så är det samtidigt ett evangelium. För han som kräver detta av dig och mig, det är också han som uppfyller det i vårt ställe. Jesus gjorde det klart redan i början av bergspredikan att han inte kommer för att upphäva lagen eller för att släta över den, utan han har kommit för att fullborda den. Ja, hans kärlek till oss människor är så stor att han verkligen ville uppfylla hela denna lag för vår skull. Ja, som Paulus säger i Filipperbrevet, så kom Jesus i en tjänargestalt. Han vill tjäna oss på många sätt och framförallt med sitt liv, genom att uppfylla lagen för vår skull, och tog alla våra synder och bar dem upp på korset och därled straffet för dem. Och vi hörde också i dagens episteltext om hur vi inte ska göra skillnad på människor, utan behandla alla rättvist. Och även på detta område så märker vi att lagen ofta tar fast oss, men Jesus gör ingen skillnad på dig eller mig eller andra syndare. Utan han behandlar oss lika. Han tog mina synder och dina synder i beaktande när han dog på korset för vår skull. Och därför får du tro att dina synder är förlåtna inför Gud i himmelen. Och som vi hörde, så i dopet så fick du denna Kristi rättfärdighet tillräknad som din. Paulus säger att alla som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och du har blivit iklädd denna Kristi vita rättfärdighet, denna klädnad, och får vara helt oskyldig och ren inför Gud. Så när denna gyllene regel kommer till oss varje dag och vi märker hur mycket kärlek vi egentligen borde ha till vår nästa, så får vi fly med våra tillkortakommanden till Jesus. Han är den enda som har uppfyllt den och ger denna uppfyllelse till dig av nåd. För det tredje och sista, den gyllene regeln måste förbli gyllene. Den gyllene regeln måste förbli gyllene. När vi ändå betraktar denna enkla mening såsom Guds lag, att allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem, så märker vi att dessa ord endast berör lagens andra tavla. Lagens första tavla, buden 1-3, talar ju om vår relation till Gud. Men lagens andra tavla, 4-10, talar om vår relation till vår medmänniska. Och den gyllene regeln lyfter ju fram vår relation till våra medmänniskor. Den uppmanar oss till goda gärningar mot vår nästa. Nu vet jag inte vad det är som gör att dessa ord får kallas gyllene av guld. Jag vet inte vem som har kommit på det här begreppet. Jag har inte tagit reda på det. Jag vet inte vad den personen tänkte med det. Men jag tänker att för att dessa ord ska kallas gyllene, så måste även de andra tribuden få vara med. För annars så skiljer vi åt lagens två tavlor. Och det får man inte göra. Genom tron på Kristus så har vi Gud som vår himmelske fader. Och vi får vara hans barn och vi får tillbe honom. Och den grunden måste vara lagd innan dessa ord av Jesus kan sägas vara guld. Alltså lagens första tavla hör ihop med lagens andra tavla. Och de får inte skiljas åt. Och nu finns lagens första tavla representerad i dagens evangelietext. Jag märkte att den finns faktiskt inte med i evangelieboken, men Men när man läser i folkbibeln exempelvis och andra översättningar också, så är det ett litet ord som är med innan denna, dessa ord. Det står så här: därför, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Ja, det är ett litet ord, därför, men det finns någonting mycket väsentligt som är sagt här innan, som jag tänker att hör ihop här, och det berör just lagens första tavla. Så vi läser versen innan, Matteus 7, vers 11. Jesus säger så här: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge det som är gott åt dem som ber honom? Här talar Jesus om vem som ska tillbes och äras. Det är Gud, fadern i himmelen. Det är honom som vi ska tro på, och det är honom som vi ska förtrösta på, och det är honom som vi ska tillbe. Och det är just lagens första tavla. Därför tänker jag att det är av stor vikt att vi även lägger märke till detta lilla ord, därför. För annars så blir inte denna regel riktigt gyllene. Det här innebär också att det är egentligen endast för oss kristna som denna mening är den gyllene regeln. Vi kan tänka på lilla katechesen och Luther som utlägger Guds 10 bud. Han säger att han börjar varje förklaring med att vi ska frukta och älska Gud så att, och så vidare. Poängen är just att den som har en upprättad relation med Kristus, med Gud, genom tron på Kristus och vad han har gjort, de vill följa dessa Guds ord av kärlek till Gud för vad han har gjort för vår skull, så att säga. Och därför så måste den grunden, relationen till Gud, vara upprättad för att dessa ord, den gyllene regeln, ska kallas gyllene. Det spelar inte stor roll fast hela samhället ska ha dessa ord som sin högsta norm. Jag kan bara tänka hur mycket gott det skulle medföra, men det är ändå inget att berömma sig av inför Gud, fast det så skulle vara. Det är endast de som förtröstar på Kristus och hans offergärning för deras skull som kan betrakta dessa ord som på rätt sätt, så att säga. De som har fått känna denna Guds lag och har denna Guds lag, och de har också blivit förödmjukade av denna lag. De har som sin högsta önskan att inte skada sin nästa, men erfarenheterna visar att ofta så räcker ändå inte kärleken till. Men tack vare Kristi kärlek, som genom sin död på korset har vunnit dig och mig, så får vi som tagit emot denna gåva ändå gå fri på domens dag och få vara befriad från straff. Men i väntan på att han ska komma åter i härlighet, så kallar han oss fortfarande idag till ett liv under korset, där han ger nya dagar och nya möjligheter till att älska. Och han vill att vi ska följa denna gyllene regel. Han kallar oss att vara goda gåvor åt vår nästa. Jesus lär oss också att be bönen Fader vår. Och där ber vi ju vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och Luther frågar sig i lilla katechesen att vad menas med detta dagliga bröd? Och så svarar han så här: allt det som hör till livets uppehälle, såsom mat, dryck, kläder, skor, hus, hem, åker, boskap, pengar, ägodelar, en god maka, goda barn, goda medarbetare, goda och hederliga överordnade, en god regering, god väderlek, fred, hälsa, ordning, hederlighet, goda vänner, trogna grannar, med mera. Det finns mycket gott. Och vi märker att mycket av detta dagliga bröd, så är du och jag med om att, så att säga, baka för vår nästa. Vi är varandras dagliga bröd. Och det får vi tacka varandra för. Men framförallt så är det ju Gud vi ska tacka för att han låter oss få del av detta vardagliga bröd. Så av det här framgår att grunden till den gyllene regeln måste vara och är Kristi korsdöd. Utan korset så förblir denna gyllene regel endast lag och inte till någon större nytta för någon av oss i det långa loppet, alltså med tanke på evigheten. Att den förblir endast gyllene om den får vara skriven med Kristi blod. Amen.